Rubriken för idag var ju det goda livet. Har ni stött på det uttrycket någon gång? Har ni läst det? Har ni sagt det någon gång? Ajaj, om man skulle komma in i det goda, få uppleva det goda livet. Eller de där lever nog det goda livet. Vad tänker ni på då? Mere var inne här på att reklamen försöker tala om för oss vad vi behöver för att liksom förnya oss och må bra. För att kunna leva det goda livet, eller hur? Reklamen är bra på att måla upp att om du har den där bilen eller den där klänningen eller det där huset, så då har du kommit in i det goda livet. Då är du lycklig och glad och då har du uppnått det du behöver uppnå eller vill uppnå här i livet. Och naturligtvis så vet vi att reklamen är väldigt bedräglig. Vi vet att det är inte de här yttre sakerna som bestämmer hur vi mår inombords. Så även om man kan leva till det yttre, det goda livet, så räcker det inte för oss människor, naturligtvis. Och jag vill naturligtvis påstå att det finns den omvända situationen, att man kan sakna mycket av det som människor i vanliga fall tänker hör ihop med det goda livet och ändå uppleva det goda livet och må bra och leva ett fullkomligt fantastiskt liv, även om man saknar många av de här ingredienserna som folk ytligt tänker på, eller som vi ibland tänker på ytligt. När jag tänker på det goda livet så funderar jag på, vad är nu gott då? Vad är det goda? Och hur ska vi veta vad som är gott? Jag menar, det är rätt ofta vi har gjort den erfarenheten att vi har trott någonting var bra, någonting var gott, och sen visade det sig att det var ju inte det. Hur ska vi kunna veta vad som är gott? Då ska vi gå till Bibeln, naturligtvis. Och jag gör det väldigt lätt för er som har biblar med. Ni behöver inte söka någonting, ni bara öppnar Bibeln på dess första sida. Jag ser att ni bläddrar väldigt flitigt här. Ironi kan ju alltid hjälpa lite. Men i alla fall, ni vet, Bibeln börjar med första Mosebok. Den berättar om hur Gud skapade världen. Och han skapade ljuset. Och han såg att ljuset var gott. Och så skapade han jorden och han skapade livet på jorden. Och varje gång han hade skapat någonting nytt så såg han att det var gott. Och sen när den sjunde dagen kom, så står det ännu ytterligare om det här, att han såg på allt. Gud såg det, vers 31. Gud såg på allt som han hade gjort. Och se, det var mycket gott. Då tänker jag så här, Gud, han är liksom skaparen av det som är gott. Han är vår referensram till det som är gott. Det finns ingen annan som kan tala om för oss bättre än han vad som är gott. Och ni vet att han skapade också Adam. Och det finns en så rolig historia där i kapitel 2. Ett ord som jag vet inte om du har upptäckt det förut i Bibeln, men jag ska nu uppenbara det för dig. I första Mosebok 2:23 så står det: äntligen! Ni vet, Gud hade gett en trädgård åt Adam och alla möjliga goda växter och frukter och grejer där, och han fick ge namn åt alla djuren och han levde i en fantastisk paradisisk tillvaro. Han levde det goda livet, men han var inte ändå riktigt nöjd. När är nu en man riktigt nöjd? Men så skapade Gud en ledsagare, medhjälpare, medvandrare. Det är vers alltså 23. Eller i vers 22 står det så här: och Herren Gud formade en kvinna av revbenet som han hade tagit av mannen och förde henne fram till honom. Och mannen sa: den är nu ett ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon ska heta kvinna, det är man hon tagits, och därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de ska bli kött, ett kött. Nu märker jag att i den här översättningen, i den här varianten, så hade ju hela det fantastiska ordet äntligen fallit bort. Jag läste det i en annan version, där så det började med äntligen. Jag tyckte det var så patent. Och det kanske uttrycker någonting i grundtexten som ändå på något sätt beskriver hans reaktion. För nu glad och nöjd var han. Du hittar en sån version där. I 2015, så jag har en lite äldre version här. Yes. Nåja, men i alla fall, på något sätt så var det en sån här känsla av att, men det var det här jag hade saknat. Men nu vet vi ju sen att inte var det händer liksom någonting beständigt det här. Utan även mannen och kvinnan lyckades förstöra det goda livet för sig. Och vad som hände var att de blev främlingar, eller de blev liksom rädda för Gud eftersom de hade syndat. De hade varit olydiga och de hamnade ut från den här underbara tillvaron i en mycket slitsammare tillvaro naturligtvis. Och det här har ju mänskligheten gått igenom. Och på något sätt så finns den här drömmen om det där goda, bekymmerslösa, överflödslivet kvar. Så vi alla på något sätt ändå hela tiden längtar efter det, strävar efter det. Vi vill uppleva det på något sätt, det här där jag mår bra och alla omkring mig mår bra. Det goda livet. Men vad är då det goda livet? Det finns en väldigt intressant historia i Lukas 18:18. Det var en högt uppsatt man som frågade Jesus: gode mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? En bra fråga, eller hur? Men Jesus, han går ju egentligen inte in på den frågan genast, utan han hackar upp sig på det första som mannen säger. När mannen säger gode mästare. Och då kan man ju fundera, varför är det där nu någonting att... Men var inte bra att han tyckte det om Jesus. Men Jesus kanske ändå ville lära honom och vill lära oss att det finns faktiskt en förståelse av vad som är gott som vi måste hitta rätt med. Vi måste komma fram till det att gott är inte vad jag tycker, utan gott är det som Gud visar mig, det som Gud kallar gott. Och då säger han: varför kallar du mig god? Frågar Jesus. Ingen är god utom Gud. Så Jesus, han sätter ribban ganska högt, eller hur? Hur bra vi än försöker så når vi inte upp till den nivån av godhet. Vi kommer bara en bit på väg. Vi kanske får delar av det. Men den absoluta godheten hittar vi hos Gud. Så om vi vill leva det goda livet så måste vi koppla ihop med honom som är god. Jakob, han säger så här i första kapitlets 17 vers: allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan. Den kommer ner från ljusens far som inte förändras eller växlar mellan ljus och mörker. I kraft av sin vilja har han fött oss på nytt genom sanningens ord till att vara en förstlingsfrukt bland dem som han har skapat. Här på något sätt så knyter det ju faktiskt an till det här första vi läste om tidernas begynnelse, när Gud skapar allting så gott och så går människan och förstör det. Men nu börjar han kalla oss tillbaks till det goda han vill ge oss. Han har fött oss på nytt genom sanningens ord till att vara en förstlingsfrukt bland dem han har skapat. Hur får vi tag i det goda livet? Ja, Jesus, han umgicks med många människor. Han umgicks med dem som levde det goda livet ur mänsklig synvinkel, och han umgicks med dem som hade misslyckats och blivit utkastade och fördömda av samhället. Han umgicks med alla. Men han hade olika budskap kanske också till alla. Och här är en sak som på något vis avspeglar hans förståelse av vad som är gott. Jesus sa till sina lärjungar, Matteus 16:24: om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull ska vinna det. För vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa ge till lösen för sin själ? Den här högt uppsatte mannen som kom till Jesus och frågade: gode mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Ställer ju en bra fråga. Och vad Jesus, han säger åt honom då, han först pratar han lite om buden som mannen hade försökt hålla riktigt så mycket han bara kunde. Och säger han: ja, men en sak till. Gå och sälj allt vad du äger och kom sen och följ mig. Och där klämde skon på den högt uppsatte, den rike mannens fötter. För det var just där som han hade sin källa till det goda livet, i sin rikedom. Men Jesus utmanar honom och säger: lämna allt det där och följ mig, då kommer jag att visa dig vägen till det goda, eviga livet. För egentligen kan man ju säga så här, man riktigt komprimerar sanningen om livet. Så att om inte livet är evigt, om inte får del av det eviga livet, då är det inget gott liv. Då är det ett ganska tomt och tunt och kort liv. Men i Lukas 11 och 13 så vill han ändå samtidigt balansera den här känslan av att oj, är det så där jobbigt och svårt att följa Jesus, vi måste offra allt och lida hela tiden. Så säger han så här om vår far i himlen, Lukas 11 och 13. Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska inte då er far i himlen ge den helige ande åt dem som ber honom? Och nu börjar vi närma oss liksom budskapets kärna här. Vad är det jag försöker säga? I ett parallellställe där det handlar om samma sak, där de beskriver vad Jesus säger, så säger han så här i Matteus att er far i himlen, han ska ge er, hur mycket mer ska han inte ge er det som är gott, säger han i Matteus. Men här i Lukas så säger han, hur mycket mer ska inte då er far ge er den helige ande? Och jag tror nämligen att de här två sakerna hör ihop. När Gud vill ge oss någonting riktigt gott, då ger han oss den helige ande. När Gud vill ge oss frälsningen så sände han Jesus Kristus att vandra på vår jord. Eller hur? Jesus han undervisar, han visar hur han Guds kärlek är. Och han dör och han uppstår och han återvänder till himlen. Och han sänder den helige ande. Det är den stora skillnaden efter Jesus var ju att han kunde sända den helige ande överallt kött. Och att alla som tog emot Jesus fick också uppleva det nya livet genom den helige ande. Och den helige ande kom nära. Och det är genom den helige ande som Jesus är oss nära hela tiden. Så den helige ande är jätteviktig. Och det är den helige ande, Gud, hos oss, med oss och i oss, som vi får tillgång till det goda. Det riktigt goda. Det verkligt goda. Det bestående goda i livet. Och det här kommer alltid en liten sån här konflikt, en liten sån här strid inom oss ibland. Va? Att vi får en liten sån här dragkamp, för vi vill ju en sak. Och så tänker vi att Gud vill någonting annat. Och det är lite det här, hur ska jag nu lyda Gud eller ska jag lyda mig själv? Eller ska jag få det jag behöver och vill ha? Och vad kommer Gud att ge mig om jag går på hans väg? För jag menar, om ni vet, upphovsmannen till alla fake news i världen, alla lögner i världen, Guds fiende, djävulen, han börjar hela historien med att säga, skulle nu Gud ha sagt att det där var gott eller det där var ont? Och det första som händer i människan är att man börjar ifrågasätta att Gud är god, att Gud menar väl och att han talar sant, eller hur? Och så börjar man tänka, men jag är bättre på att bedöma vad som är gott för mig. Jag är bättre på att bedöma vad som är sant för mig. Vi lever ju i en värld där människor som har, så att säga, förnekat Guds närvaro i sitt liv eller i vår värld hamnar oundvikligen i det diket, alltså att det är bara jag som är referensramen för allting. Men vi som har upptäckt Jesus, vi har fått en annan referensram. Johannes 14:16. Klassiska ord från Jesus som vi absolut behöver komma ihåg och ta till oss idag. Jesus säger så här till sina lärjungar: jag ska be Fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid, sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom, för världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, för han förblir hos er och ska vara i er. Jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska komma till er. Hur kommer han till oss, Jesus? Jo, han kommer genom den helige ande. Vad säger han om lärjungarna? Han säger, ni känner honom. Intressant reflektion faktiskt. Hur kunde han säga det här före den helige ande kom? Har ni tänkt på det? Jag har inte tänkt på det förut. Det slog mig nu precis när jag står här. Hur kunde Jesus säga att ni känner ju den helige ande? Men jag tror ju så här, rent out, så här spontant tänker jag så här. Ni får naturligtvis tänka annorlunda. Att eftersom Jesus var där, de hade lärt känna Jesus. Och den helige ande skulle uppenbara Jesus. Han skulle påminna om vad Jesus hade varit. För mitt ska han taga och ge till er. Den helige ande är precis som Jesus. Så kände man Jesus, så känner man igen den helige ande när han kommer. Men det finns också en annan dimension av det här. Och som vi läser, när vi läser apostlagärningarna, om hur den helige ande kom över lärjungarna, hur de börjar gå ut och predika evangelium. De börjar tala i tungor, de börjar profetera. Paulus, när han åkte hit och dit, så ibland så for han dit som han hade planerat fara. Och ibland så hindrade Guds ande honom från att fara dit han skulle, hade tänkt. Och sen säger de om saker och ting, speciellt när de diskuterar det här med de hedningarnas liksom inkluderande i församlingen, att skulle de liksom bli som judarna eller skulle de vara Jesus troende utifrån sin egen bakgrund. Och då kommer de fram till det här, och de säger åt hedningarna att den helige ande och vi har beslutat. De hade en kommunikation med den helige ande, de lyssnade in vad den helige ande sa och de kände igen hans budskap, hans röst. Och jag tänker att det här är dagens budskap faktiskt. Känner du den helige ande? Känner du igen hans röst i ditt liv? Vet du när den helige ande talar till dig? Vet du hur det hörs eller hur det låter, heter det? Hur det känns inom dig? Har du umgåtts med den helige ande? Jag menar, det finns ingen som är närmare dig än den helige ande. Om vi nu ska tro Bibeln som säger att om du har inbjudit Jesus i ditt liv, om du har bett om syndernas förlåtelse och om det nya livet, då bor den helige ande i dig. Och jag uppfattar det som så att den helige ande, när du säger ja till honom och liksom inkluderar honom, så är han mitt i ditt liv. Han vet vad du tänker, han vet vad du känner. Han vet hur din kropp mår. Eller hur? Det tror vi ju. Men vi tänker inte alltid på det. Utan nu halkar vi lätt in i den här religiösa traditionen. Alltså att ja, nu går vi till kyrkan för att där möter vi Gud. Och glömmer ibland bort att Gud är med oss hela tiden. Också i kyrkan naturligtvis. Genom våra syskon kan vi få budskap från Herren som vi kanske aldrig skulle få någon annanstans. Men det är ändå sant att Gud är lika mycket hos mig genom den helige ande när jag kör på bilen på ring 3. Ska komma tillbaka till det där. Känner du den helige ande? För den helige ande är Guds livet. Det är den helige ande som ger oss det eviga livet. Så svaret på den här frågan som mannen hade till Jesus. Hur ska jag få evigt liv? Ska jag följa alla budena? Ska jag också sälja alla mina pengar, alla mina egodelar? Hur ska jag få det? Jesus säger, följ mig. För när du följer mig kommer du få del av den helige andes liv som är det eviga livet. Romarbrevet 8, 14-17 står det så här. Alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande. Och i honom, i anden, ropar vi Abba, far. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och är vi barn så är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom för att också förhärligas med honom. Så, vem är Guds barn? Kan vi ju fråga. Alla är Guds barn vill man gärna säga. Men här säger nog Paulus någonting annat faktiskt. Han säger att de som drivs av Guds ande är Guds barn. De som har fått barnaskapets ande. Har alla Guds ande? Automatiskt? Är det någon yttre händelse? Nej. Det är de som tar emot Jesus som också får uppleva den helige ande. Och det här behöver vi kanske stryka under. Att det är inte genom att vara med i de yttre ramarna eller bejaka de kristna lärorna, försöka vara en god människa som gör dig till Guds barn. Det är faktiskt bara barnaskapets ande som kan göra dig till Guds barn. Det är anden som ger dig det eviga livet. Det är anden som ger dig barnaskapet hos Gud. Men då har vi också tillgång till fadern i det här intima, säger Abba far. Den där fruktansvärda guden, den där oåtkomliga guden, den obegripliga guden som är där långt borta, högt uppe i där ovan. Han kommer nära och han blir min far som jag får krypa upp i famnen hos. Oj, 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 det här är stuff, viktigt stuff. Första Korinthierbrevet 2:9-16. Den helige ande. Jesus sa, jag ska vara med er alla dagar. Jag ska komma till er. Och så sände han den helige ande. Som tar allt det som Jesus är och har. Och ger och delar med oss. Första Korinthierbrevet 2:9. Men som skriften säger, vad ögat inte sett och örat inte hört och människans hjärta inte anat, det har Gud berättat dem som älskar honom. Gud har uppenbarat det för oss genom sin ande. Anden utforskar allt, även djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som finns i Gud utom Guds ande. Men vi har inte fått världens ande utan anden som är från Gud. För att vi ska veta vad vi fått av Gud. Det förkunnar vi också. Inte med ord som mänsklig visdom lär oss. Utan med ord som anden lär oss. När vi förklarar andliga ting med andliga ord. En oandlig människa tar inte emot det som kommer från Guds ande. Det är dårskap för henne. Och hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den andliga människan däremot kan bedöma allt, men själv kan hon inte bedömas av någon. För vem har lärt känna Herrens sinne? Vem kan undervisa honom? Men vi har Kristi sinne. Hallå! Det är ganska häftigt, ursäkta nu ordvalet här. Men anden i våra liv ger oss kontakt med Guds sinne. Vad säger Paulus? För att vi ska veta vad Gud har gett åt oss. För att vi ska förstå vad det här nya livet betyder. Vad det betyder att ha den helige ande i våra liv. Vad det goda livet handlar om. Ur Guds perspektiv. För att vi ska förstå bättre. Har vi fått anden? Det är jättebra att komma ihåg det här. I den här världen, i den här tiden. När det är så mycket som påstås hit och dit. Vi har Kristi sinne. Har du tänkt om ditt sinne? Här kommer lite dagens självprövning. Har du tänkt att det du tänkte i morse eller under veckan? Ja, det där var nog en tanke från Jesus. Det där var nog så som Jesus tänker. Eller har det hänt någon gång under ditt liv att din tanke är lite sådant som du gärna inte skulle vilja påstå att det var Jesu tanke? Ja, men det är ju så här. Eller hur? Vi har vårt eget kött som tänker. Vi har våra egna erfarenheter, vårt eget liv, vår egen förmåga som tänker. Men anden ger oss en kontakt med Kristi sinne som gör att vi kan lära oss mera av Kristi sinne. Om du läser Nya Testamentet så handlar det väldigt mycket om hur Jesus undervisar lärjungarna. De lär sig småningom lite mer och mer. Och när anden kommer så blir det ännu extra turbofart på den här inlärningen och upplevelsen och förståelsen. Och de lär sig mer om vad Gud har gett åt dem. Och vad de ska göra med det. Hur de ska dela det med sig. Och det här tycker jag är på något vis en utmaning för oss. Och det är det som kanske är poängen med den här predikan. Den här första söndagen i hösten. Att vi liksom tar den här hösten. Ja, och resten av livet. Men den här hösten att börjas med. Att verkligen börja upptäcka tillsammans med den helige ande. Vad Gud har gett åt oss. För det är gott. Ifall ni inte visste det. Det som Gud har gett åt oss och gjort för oss och vill göra i oss och genom oss, det är gott. Och för att det ska liksom börja öppna sig så måste vi lära känna den helige ande. Den helige ande i oss ger oss kraft för livet och för det som Gud vill att vi ska samarbeta med honom i. Vad var det som Jesus sa om den helige ande till lärjungarna? Jag väntar här i Jerusalem, sa han. Eller hur? Om några dagar så ska ni få kraft när den helige ande kommer över er. Så den helige ande är kraft. Och här är just det, tycker jag, en sån här förståelse som jag tror vi behöver ibland liksom påminnas om. Det är det. Vi ska inte få kraft. Här får du lite kraft, varsågod. Tack, tack. Och så går jag vidare i andens kraft medan anden blev här. Förstår ni? Anden är kraften. Anden är livet. Anden ger oss förmågan. Det är hans närvaro. Hur han gör det, det är ett mysterium naturligtvis. Vi läser om hans gåvor. Vi läser om han, att ibland när Petrus var i bön så kom han i henryckning. Och anden visar honom en syn om hur de här orena djuren ska ätas upp. Och det hade en speciell betydelse, speciellt för oss hedningar. Först går det inte med 2:9-16 igen. En sån tillit till Gud har vi genom Kristus. Inte så att vi av oss själva kan tänka ut saker på egen hand. Utan vår förmåga kommer från alla goda gåvors givare, Gud. Han har gett oss förmåga att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstavens utan andens. Andens förbund. Bokstaven dödar, med hänvisning till lagen som misslyckades med att göra oss goda, men som nog gav oss en referensram. Bokstaven dödar, men anden ger liv. Han kommer här ett litet tillägg. Jag sa just att det är inte kraften som är någon separerad sak från anden. Men så är inte glädjen och friden och kärleken och saktmodet och allt det andra. Det är inte heller någon sån här specialgrej som vi bara får och har separerat från anden. Utan det är så här. Anden är glad. Har ni tänkt på det? Jag tror att många av oss tänker, ja men anden, han blir lätt bedrövad. Ja, det är sant. Det finns också sådana ögonblick. Men i grunden, hallå! Hur skulle han som är källan till det goda livet, fullt av glädje och kärlek och frid, hur skulle han kunna vara annat än glad? Och hur skulle en som alltid är sur och bedrövad och argsint och allt det där, hur skulle han ha som frukt glädje? Förstår ni? Anden är glad. Det är hans grundinställning. Sen kan han ha andra känslor också naturligtvis. Eller det har han naturligtvis. Men i grunden är han glad. Och när han är hos oss så vill han dela den där glädjen. Har du varit tillsammans med någon glad människa? Till exempel Göran. Ja, men du blir på gott humör. Själv, det påverkar dig. Eller hur? Det är därför som han kan ge oss glädje. Därför att han är så glad. Och jag menar, låt mig nu lite bara laborera fritt här nu när inspirationen faller. Men det står ju om att himlen gläder sig när en enda syndare vänder om till Gud, eller hur? Och tänk när vi alla sitter här och är omvända till Gud. Alltså vilken glädje som förstärks i himlen och i den helige ande. Och det här har varit en aha-upplevelse för mig faktiskt. För jag är ju ändå uppväxt i en sån här ganska tydlig miljö där liksom Gud är ganska helig och ganska krävande. Han är absolut helig. Och vi når aldrig upp till det. Och visst har det varit mycket fördömelse och känsla av skam och skuld och rädsla inför det här. Men på sistone har jag mer och mer fått dela glädjen med den helige ande. På något underligt vis. Och liksom jag har fått en känsla av att det roar honom. Att dela min vardag och mina små bekymmer och hjälpa mig genom dem på något sätt. Det ger honom glädje. Och när han är glad så blir jag också glad. Och bara en sån grej som har lite att göra med de här stolarna att göra faktiskt när jag och ring trean här om veckan. Då vi har ju kämpat med det här stora problemet med de här vassa stolsändarna som förstör vår korkmatta. I många år har vi pratat om det, att hur det borde göras någonting. Och jag har tänkt att vi måste ringa till Amerika och beställa från tillverkaren och specialfötter och grejer. Så det här, men Mary hon hjälpte mig här nu. Så att de här stolarna sätter du sen inte in förrän du har skaffat fötter. Och det är alltid bra med någon handlingskraftig person som säger, nu gör vi så här. Så, nu hade jag ett bekymmer. Nu ska det här fixas under snart det 2 september. Nu ska det här vara klart. Då så tar jag mig en dag och så åker jag iväg till ringtrean. Och på väg då till Fatsers musik för att köpa såna plattor som ska under flygeln och pianot, som ni ser här. Så också för i samma vision, alltså att göra golvet mindre skadat. Och så skulle jag fixa en matta då här för våra kommande ettåringar. Men när jag åker, som jag ofta gör, så pratar jag då med den helige ande och säger så att inte skulle det vara helt fel om du skulle visa mig något ställe där det skulle finnas sådana lämpliga fötter. Jag hade inga förväntningar på det sättet. Men hur det nu var, så körde jag där liksom avring trean och så får jag nog gå bakvägar för att komma någon annanstans till någon mattbutik säkert. Och så kör jag förbi en K-rauta. Det var ju inte något så väldigt märkvärdigt. Det kan man göra på flera ställen. Men just nu den här stunden efter min bön eller mitt samtal med den helige ande, så kommer jag till K-rauta. Så får jag nu in och titta där. Kanske de skulle ha någonting. Och inte hittar jag någonting. Jag är ju en man, så jag frågar inte heller någon. Jag tittar och så går jag ut tillbaks. Men sen så har jag min telefon och så tittar jag på deras webbsida och så söker jag nu efter någonting. Och så hittar jag att de ska ha såhärna, vad heter det, möbelfötter då. Och så går jag in tillbaks faktiskt och så frågar jag nu i alla fall då, en ödmjuka mig lite, och så frågar jag en av personalen att har ni något sånt här, och så visar mig vad de var. Och så tog jag hit de här proven och så visade sig att de passar precis. Och det här är ju en liten enkel, banal vardagsgrej. Men det här har jag upplevt så många gånger. Eller åtminstone flera gånger. Så jag börjar få det så här bekräftat. Att där, mitt i den här praktiska, enkla situationen. Som jag kunde ha gjort i min egen kraft. Så fick jag dela den med den helige ande. Och den helige ande liksom bara hjälper mig att hitta rätt på en gång. Så för mig känns det här som här godhet och glädje i den helige ande faktiskt. Och som jag tycker att det här vill jag mera, ha mera av i varenda dag, i varenda situation, i varenda utmaning. All right. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Allt det här är ju egentligen kvitton på det goda livet, eller hur? Det är ju det här man vill känna när man lever det goda livet. Om man känner det här, då har man fått uppleva det goda livet. Håller ni med? Oberoende av yttre omständigheterna, vad kroppen mår i sig. Liksom. Det är den här inre upplevelsen av livet som vi bedömer. Är det gott eller inte gott? Och nu säger Bibeln här att anden är sån här. Han älskar. Han är glad. Han är fridfull. Och han har mycket tålamod med oss. Ja, det ska vi veta. Att den helige ande får lov att ha mycket tålamod. Men han är tålmodig. Så att när vi umgås med honom så smittar det av sig. Han delar det med oss. Och det kan hända, det finns till och med en djupare förening där vi faktiskt får del av Kristi sinne genom den helige ande. Så att vi börjar tänka hans tankar. Men det är också ett sånt här resultat av att umgås med en människa eller en person i det här fallet som är kärleksfull, glädjefull, fridfull, tålmodig och vänlig och god och trogen och mild och självbehärskad. Jag tror att den helige ande är allt det här. Sån är han. Och när vi har honom i vårt liv så börjar vi påverkas och präglas av hurdan han är. Då blir vi lite mer som han. Och då börjar de där frukterna som det här beskrivs som synas också och kännas framförallt i våra liv. Jag menar alltså att källan till det goda livet, det är den helige ande. Håller ni med om det? Det tror vi att Bibeln är tydlig med, att Jesus var tydlig med, att lärjungarna fortsatte att förkunna. Låt er uppfyllas av den helige ande. Avslutningsvis så vill jag bara ge en liten uppmaning. Det är alltid bra med en liten sån här målsättning och riktning för en termin som vi har. Både som aktiva medarbetare i församlingen eller som aktiva lärjungar till Jesus. Människor som tror på Jesus. Vi behöver alltid sträcka oss framåt för att upptäcka nya saker tillsammans med Gud. Och jag tänker så här, jag vill gärna uppmuntra er att göra någonting nytt för att lära känna den helige ande bättre. Jag vet inte hur du känner den helige ande. När hör du den helige ande? När talar han till dig så att du begriper vad han säger? Känner du igen hans röst i din vardag? Tar du dig tid att lyssna? Stanna upp och liksom aktivt medvetet rikta ditt sinne? För jag tror att det handlar väldigt mycket om just det här. Att vi lätt blir upptagna med allt vårt eget. Vardagens alla sysslor och pysslor, allt vi pysslar med. Och så glömmer vi. Ja, men den helige ande är ju här. Jag kan dela det med honom. Jag kan inbjuda honom att hjälpa mig. Jag tror att det sker inte liksom så där automatiskt bara. Utan det sker när vi börjar prata med honom. När vi börjar lyssna på honom. Så jag har nu satt ner några konkreta saker bara för att ge dig någonting att skriva upp. Eller fotografera. Eller läsa i månadsbladet. Min uppmuntran och uppmaning till oss alla är ju att vi ska läsa Bibeln under bön så att den helige ande visar vad vi behöver förstå. För Bibeln kan man läsa på så många olika sätt och det är inte alltid man förstår det. Men den helige ande är ju given till oss för att han ska lära oss och påminna oss och liksom uppenbara det här. Men det går inte bara liksom att den helige ande kommer från tomma intet, utan vi behöver läsa Bibeln. Och jag har nu en liten hemlig dröm som snart inte är så hemlig mera. Att vi som är här i Betania skulle bli de mest bibelkunniga troende i Sibbo. Att vi skulle bli kända för vår bibelkunnighet. Det är en ganska stor ambition, men det tycker jag vi kunde börja vandra mot i alla fall. Läsa Bibeln ordentligt tillsammans med den helige ande. Och sen ta den här vanan, inte bara liksom kräva att nu måste jag ha en viss omgivning här, att nu ska jag ha ljusen tända och så ska jag sitta i kyrkan, nu ska jag tala till den helige ande eller med Gud. Utan att vi hela tiden, dygnet runt, var som helst, när som helst, delar våra tankar. Han vet nog om dem ändå, men jag tror att han vill ha den här dialogen. Han vill att vi ska aktivt rikta oss till honom och tala med honom. Och sen det viktigaste av allt kanske, att vi övar oss i att lyssna. Hur gör man det då? Det kan man säkert göra på väldigt många olika sätt. Men jag tror att det handlar mycket om för oss som är ganska... Det flödar från alla håll. Det handlar om att stanna upp. Det handlar om att ta sig tid. Att sitta med Bibeln och be att den helige ande talar till mig. Genom ordet först och främst. Men också in i min tanke och ge mig de här aha-upplevelserna. När han talar in i mitt sinne. Och jag tror att han vill göra det mycket, mycket mera än vad vi har kanske upplevt hittills. Och att vi blir mycket mer vana att höra den helige andes röst och känna igen den. Jesus han talar om sig själv, om den gode herden. Han var den gode herden för att fåren känner igen min röst. Och jag tror att vi kan lära känna den helige andes röst i våra liv mycket bättre. Sen tycker jag också att om den helige ande visar dig någonting eller uppenbarar någonting för dig eller låter dig vara med om någonting tillsammans med honom, så dela det också gärna med någon annan. Dina vänner. Eller här i kyrkan. Eller någonstans längs vägen. Där du träffar människor. Så dela det gärna med någon. Och sen tycker jag också den här sista. Som nu också Paulus uppmanar oss. Att be om den helige andes speciella gåvor. Till församlingens och vår egen uppbyggelse. Vi läser ju i Första Korintherbrevet om gåvorna. Om profetia. Om att be för sjuka. Att tala i tungor. Och alla de där andra. Och de är givna för att den här gemenskapen ska uppmuntras, den här gemenskapen ska förstärkas och att vi också ska kunna betjäna människor var som helst, när som helst egentligen. För att kunna göra det på ett bra sätt, inte ett mekaniskt sätt, så måste vi lyssna in vad säger den helige ande. Vad vill han göra nu? Så att det här var egentligen predikan. Lev det goda livet. Det vill jag gärna uppmuntra dig till. Och det goda livet kommer från Gud. Den helige ande är källan till det goda livet. Och därför så har han blivit given till oss för att vi ska få barnaskapet. Vi ska få den ständiga oavbrutna närvaron av Gud i våra liv. Och att vi ska få kraft och glädje och frid och tålamod. Därför att den helige ande är stark. Han är glad. Han är fridfull och tålmodig och mild. Halleluja! Tack Jesus! Ska vi be? Tack Jesus Kristus för att du kom och du led och du dog och du uppstod och du återvände till Fadern och sitter på Faderns högra sida just i denna stund och du ber för oss. Jag tackar dig Jesus för att du har köpt oss fria från dödens välde och mörkrets välde och fört oss in i ditt rike av ljus. Och vi både har smakat av det och vi har förstått lite smått av det att det är gott, ditt liv är gott. Och jag tackar dig för att den helige ande blev sänd till oss, Herre. Jag tackar dig för den helige ande här just nu. Tack för den helige ande är i oss för att påminna oss, uppenbara dig för oss. För allt vad du har gjort och vad du har gett åt oss. Och jag tackar dig för att vi ska få upptäcka mera. Och nu ber jag speciellt för varenda en som är här, som har lyssnat på den här predikan. Att vi den här närmaste tiden, under de närmaste månaderna ska få lära oss att lyssna aktivt på den helige ande. Att vi ska få lära oss att lyssna. Att vi kan lära oss att dela livet, dela tankarna, dela viljan, dela bekymren, dela allting. Men också att vi ska lära oss att lyssna till den helige ande. Hjälp oss, helige ande. Ge oss förmågan att lyssna. Så att vi känner igen din röst. Och så att vi är i takt med dig. Att vi inte springer i full fart på egen hand för att vi har förstått någonting, utan att vi går tillsammans med dig. Och att vi blir också lik dig. Att vi har hjärtat och sinnet fullt av kärlek, av glädje, av frid, av tålmodighet, saktmod och självbehärskning. Helige ande, jag tackar dig för att du är hos oss. Tack för att kontakten med Jesus och med Fadern är obruten just därför att du är här. Tack för att vi får smaka lite smått av himlen när vi är med dig. Amen.